Mellan de svenska och de västtyska socialdemokraterna har länge varit mycket intima. Ledande västtyska socialdemokrater som Willy Brandt och Herbert Lehner har sedan årtionden tillbaka haft nära förbindelser med Sverige. Den svenska valuppgången måste därför ha kommit som en särskilt obehaglig överraskning för de västtyska socialdemokraterna som i valen om 2 veckor ska försvara sitt eget regeringsinnehav mot anstormningen från oppositionspartiet de tyska demokraterna CDU och dess bayerska systerparti CSU. Men företrädare för socialdemokraterna i Västtyskland förnekar att den svenska valuppgången kommer att ha någon betydelse för den västtyska valsidan. De politiska stridsfrågorna i de båda länderna är alltid olika för det, säger således den socialdemokratiska partisekreteraren Holger Börner. Börner har också redan nu vågat förutsäga att den nya borgerliga regeringen i Sverige snart kommer att falla sönder på grund av inre splittring och att Olof Palme är tillbaka som statsminister inom 1 år. Börner hävdar vidare att de västtyska socialdemokraterna av erfarenhet vet att ingen valutgång i ett annat land får några direkta återverkningar i Västtyskland.
Nach unseren früheren Erfahrungen ist das so, dass keine Wahl im Ausland auf unsere Ergebnisse durchschlägt.
CDUs generalsekreterare Kurt Biedenkopf framhåller att Sverige har spelat en förhållandevis liten roll för oppositionen i Västtyskland. Det är socialdemokraterna som brukar framhålla det svenska exemplet. Det faktum att en svensk väljarmajoritet har föredragit ett alternativ till socialdemokraterna kommer självfallet att påverka debatten i Västtyskland när det gäller samma fråga, nämligen om väljarna vill ha en fortsättning av en socialistisk politik eller en politik som företräds av de borgerliga partierna.
Die Tatsache, dass die Bevölkerung mehrheitlich eine politische Alternative gewählt hat, wirkt sich jetzt natürlich hier in unserer Diskussion aus, in der es um die gleiche Frage geht, ob wir eine Fortsetzung einer sozialistischen Politik wünschen oder eine Politik der bürgerlichen Parteien.
Vi har cirkulerat uppgifter om att de kristliga demokraterna skulle slå hårt på den svenska valutgången i den västtyska valrörelsens slutspurt och att det till och med skulle finnas särskilt propagandamaterial färdigt. Men en talesman för CDU förnekar det här. Sverige kommer säkert att nämnas i många valtal, men därvid så stannar det. Hans von Friesen, Bonn.
Inga som helst brittiska kommentarer till det svenska regimskiftet föreligger ännu här i London. Morgontidningarna hann knappt få med resultatet i sista upplagorna och ledarskribenterna sitter just nu och plitar på sina alster för morgondagens upplaga. Men när man lyssnar bland de initierade runt om finner man precis de reaktioner som man kan förutse. Det härskar förstämning i Labour-leden och förtjusning i de konservativa och liberala lägren. Men partierna väntar med officiella uttalanden till sina kongresser. På den konservativa kongressen i Brighton kan herr Bohman säkert räkna med varma hyllningar över Nordsjön. För de brittiska borgerliga partierna innebär det svenska valresultatet en uppmuntran i den trista oppositionshösten. Det visar att även om man till sist kanske måste gripa till kärnkraft går det att välta en insutten socialdemokratisk regim. Bo Järborg, London.
Det är en illusion och en myt som rasat samman och vad som hänt i Sverige är att jämställa vad resultatet beträffar med en revolution eller en statskupp, heter det i en av kommentarerna här i Paris, där man följt utgången med nästan samma intresse som om det gällt ett franskt val. Valet i Sverige, heter det också här idag, är nästan att betrakta som en första omgång i de val som ska hållas här i Frankrike och där situationen också är precis densamma, fast omvänt. Det är vänstern som här har utsikter att komma till makten efter årtionden av borgerligt styre. Inflytandet som utgången nu av valet kommer att få betraktas också som mycket stort. Och den nu sittande majoriteten har också omedelbart sett utgången som ett argument mot vänstern. Det är mot kollektivismen som svenskarna har röstat, menar man. Och det är ett bevis på att inte ens den svenska modellen av socialism, som är väsentligt mycket mindre socialistisk än den franska, har kunnat bestå provet i längden. Även i sitt svenska paradis har socialismen förkastats, förklarar till exempel den gaullistiska parlamentsgruppen. I andra kommentarer heter det att valet är ett uttryck för otacksamhet eller oförstånd. Det är socialdemokraternas egna framgångar som har fällt dem. Knut Stålberg, Paris.
Här i Moskva finns det ännu inga reaktioner på valutgången. Men av de kommentarer som har förekommit inför valet framgår det klart att man här inte välkomnar ett regeringsskifte. De borgerliga partierna har kritiserats hårt och kallats arbetarfientliga. Socialdemokraterna däremot har fått påfallande starka lovord. Framförallt gäller det regeringen Palmes utrikespolitik. Den har bidragit till avspänning och fred i Europa, menar man. Nu är man här i Moskva rädd för att Sveriges utrikespolitiska kurs kommer att ändras. Att neutralitetspolitiken kommer att tolkas om. Att en borgerlig regering till exempel blir mindre benägen att stödja befrihetsrörelserna. Och dessutom, det är naturligtvis viktigast, att en borgerlig regering kommer att orientera sig västerut och inte ha en mer negativ hållning till Sovjet. Nu måste man nästan börja om från början med en regering och en statsminister som man här inte känner och vars politik man tycker sig ha anledning att misstro. Men det här är ingenting som kommer att märkas omedelbart. Från sovjetisk sida är man noga med att hålla på formerna. Man kommer inte att ändra sin officiella hållning till Sverige, utan istället säger sig vilja fortsätta att utveckla goda grannförbindelser. Och det är ju också så att Sovjet har funnit sig väl till rätta med borgerliga regeringar i andra länder. Göran Skånsberg, Moskva.
Det svenska valresultatet har idag placerats som den viktigaste nyheten på New York Times första sida. Och tidningen har ett utförligt reportage från Stockholm av en medarbetare från Times Londonbyrå som regelbundet bevakar Skandinavien. Regeringsbytet i Sverige finns också på första sidan i Washington Post, men i lite mindre format än i New York Times. Det är dock ännu mycket magert med kommentarerna till valutgången. Man nöjer sig med att konstatera att den socialdemokratiska regeringen föll efter 44 år, och man citerar kampanjuttalanden av Fälldin, Ahlmark och Bohman, i vilka det heter att man inte ska vänta några stora ändringar i den svenska välfärds- eller skattepolitiken, men att man vill försöka minska den växande byråkratin och stoppa socialiseringsplaner som kan ha legat redo för aktion om Olof Palme hade vunnit. Den svenska valutgången har också bevakats av radio och television med framträdande telegram i rader av sändningar. Framförallt har man här tryckt på för de 44 år som Socialdemokraterna har regerat Sverige. Ledarkommentarer kan man vänta inom de närmaste dagarna i enlighet med den praxis som man följer i amerikansk press i sådana här fall. Arne Thorén, New York.
Rädsla för socialism och kollektivism. Beklagligt fall för socialdemokratin. Byter vi makten nödvändigt för att föra demokratin framåt? Ja, det är några lösryckta fraser ur de kommentarer som de italienska morgontidningarna kommer att publicera i morgonbitti. De kristna demokraterna kommenterar det svenska valresultatet så att Sverige har sagt nej till socialism, kollektivism och centralstyrning. Denna kommentar får ses mot bakgrunden av de italienska kristna demokraternas pressade läge mot kommunisterna här, som ju är landets näst största parti. De italienska socialisterna beklagar socialdemokratins fall i Sverige, men konstaterar att detta är vad som måste hända i en fungerande demokrati. Men, säger socialisternas tidning Avanti i morgonbitti, kanske tyckte det svenska folket att det gick för fort med de stora reformer som nu planlades av socialdemokratin, de hittills mest långtgående i ett västeuropeiskt socialdemokratiskt system, slutar tidningen Avanti. Här är Håkan Nilsson, Rom.
Ja, så tycker man alltså i några andra länder om den svenska valutgången. Så ska vi se om vi kan få kontakt med riksdagshuset och höra om Olof Palme har anlänt.
Ja, här är riksdagshuset och Olof Palme har just anlänt hit för att lämna in sin avskedsansökan. Han befinner sig nu inne på talman Henry Allards tjänsterum. Dörren är stängd. De ska ha en överläggning på ungefär en halvtimme. Här utanför står ett drygt hundratal journalister från Sverige, från tidningar, radio, tv och från hela världen. Palme kom hit för några minuter sedan bara. Hälsade kort på Henry Allard och poserade i någon minut för fotograferna. Själva överläggningen med Henry Allard sker alltså bakom en stängd dörr. De ska diskutera själva regeringsombildningen och villkoren och formerna för den. Men det är alltså helt klart att regeringen Palme kommer att avgå och att samtidigt så kommer Henry Allard ge Olof Palme uppdrag att bilda en ny ren expeditionsminister. Och just nu så väntar alltså det här stora pressuppbådet utanför Henry Allards tjänsterum för att återigen ställa frågor och ta emot Palme när han har kommit ut ur det här rummet, då han inte längre är statsminister i en vanlig regering. Och med den väntan här ute i riksdagshuset så är det inte så mycket mer att säga härifrån, så tillbaka till studion i radiohuset.
Erik Fichtelius sa det. Ja, Olof Palme fick vi tyvärr inte höra i den här sändningen. Han har tydligen blivit försenad. Vi får återkomma till det i senare sändningar. Dagens Eko är slut. Kvällseko klockan 22.
Det här var kommentarer en dagen efter valet, och nu har vi två dagar förflutna. Det är den 21 september 1976.
Gratulerar svenska folket till att de vaknade i tid, för jag kan inte svära på att jag hade fått gå och rösta nästa gång om 3 år. Om fortfarande socialismen hade varit kvar vid makten. Jag tror det hade rullat på ganska häftigt nu, den här bollen som kom i rullning. Jag tror det är det som avgjorde, inte det här tjafs om kärnkraft och sånt. Det är klart vi måste ha energi, det löser nog Bohman och de här pysarna bäst de kan. Mm. För det inser de själva att industrin måste ju gå. Det är ju de har fått rösterna i på. Mm.
Alltså, menar du alltså att om nu röstandelen till Socialdemokraternas favör hade tippat över bara sig 1 eller 2% åt det hållet, så hade det betytt en snabb marsch in i socialismen på bara 10 år?
Ja, vi kan ju bara se på det en, ska man säga, accelererade socialisering som ju har fortgått de sista åren. Det är inte så mycket Socialdemokraterna som har stött landet de sista åren, utan tyvärr LO. Och de har ju redan klart och tydligt deklarerat sin inställning med marksocialisering och lite av varje. Och det tror jag många är rädda för jag menar, sitter man i en egen liten krok som man sliter till i sitt anletesvett och har råkat lösa ut nu sina 1000 kvadrat, vad det inte vill jag bli av med det helt plötsligt. Bara slänga det till någon annan som ska förvalta det bäst han tycker, utan att vara en som ju i sitt anvete svett dagligen sliter för brödfödan och försöker sköta sin familj och allt vad som där tillhör. Jag tror inte folk i allmänhet, och de flesta gör på det viset, alltså jag tror inte de vill slänga bort det helt plötsligt. För jag anser det bortkast när staten tar över. Tack.
Menar du alltså att du tycker att socialdemokratin borde stå friare från LO?
Absolut. Det finns grundtanken hos socialdemokratin. Det finns väl inget land i världen som skulle vara överlyckliga om de finge styras efter de principerna. Och jag kan nästan svära på att det sitter ganska många gamla trogna socialdemokrater hemma idag och faktiskt har en lättnadens suck att det gick som det gick. För att den politik som de har fört de senare år, förutom de 2 sista kan vi säga, kanske 3 sista, den överensstämmer väl nästan till punkt och pricka med den politik som bland annat Folkpartiet och nu Centern för. Den överensstämmer ju inte alls med någon socialistisk politik som plötsligt har hoppat in nu på senare år. Utan vad som räddar Sverige nu, om nu inte LO sätter som sagt några käppar i hjulet, det är bara helt lugnt att en samlad borgerlig regering ringer nu helt lugnt till Gunnar Sträng och ber honom komma över och ta över det här som finansminister. För det finns en människa i Sverige som klarar det, och det är Sträng. Det finns ingen annan som klarar det, inte så där med så att säga kort varsel. Och han har ju visat, om man offentligt sett av hans privata liv, så har han ju inget emot det borgerliga. Han vill ha folk som sköter sig och jobbar och gör det de ska och inte håller på att tjafsa. Medbestämmande rätt på ett företag exempelvis. Jag skulle vilja se den arbetare idag som har ett bra jobb på ett företag där han lägger ner både kropp och själ och får en bra lön som han tycker att han klarar sig någorlunda på, och han kan sköta sina unga och inte ha dem rännande hit och dit. Jag tror inte att han har så värst mycket bekymmer för vem som styr företaget. Har det i alla år tidigare gått att styra företaget med folk som anställda och som anses kluriga i huvudet och klarat ut det, varför ska det inte kunna gå i fortsättningen och få sköta ett företag på det viset?
Så att om Gunnar Strängs linje fick vara den förhärskande i framtiden inom socialdemokratin, då skulle du kunna tänka dig att rösta socialdemokratin?
Ja, det tror jag alldeles säkert, även om det inte, han kan ju inte ställa sig upp och säga det helt officiellt ju att han är så, men jag menar, man lär ju som man lever, eller i stort sett tvärtom kanske det, va?
Fast hittills har du inte röstat socialdemokratiskt.
Nej, det kan jag ju inte göra nu. Jag undrar, höll jag på att säga, om till och med min gamle far ens har gjort det i år, det vet jag inte, men jag tvivlar faktiskt bitvis på det. Och han har jobbat sedan han var 11 år och han vet vad det vill säga med socialdemokrati. Och det är inte socialdemokrati, den politik som Socialdemokraterna har fört idag. Nej. Absolut.
Tack ska du ha för att du ringde oss.
Tack
du.
Förhandlingarna i Sverige är avslutade och en uppgörelse har nåtts mellan arbetsgivareföreningen SAF och LO-PTK. Uppgörelsen innebär att alla stridsåtgärder inställs. Uppgörelsen innebär också att strejken vid Sveriges Radio är avslutad. Arbetsplikt råder och programverksamheten väntas komma igång som vanligt senast i morgonbitti. Även förhandlingarna mellan SAS och Handelstjänstemannaförbundet HTF håller på att slutföras.
Ett sovjetiskt inrikestrafikflygplan står alltså på Arlanda flygplats. Det står där sedan ungefär en timme tillbaka. Och våra reportrar är också där ute. Vi ska ha direktkontakt med, om jag inte är felunderrättad, Arvid Lagerkrans.
Ja, här är Arlanda och polisens högkvarter här. Det har varit lite rörigt att få reda på så särskilt mycket. Men det vi vet är att klockan 16.20 så fick polisen vid Arlanda reda på att ett kapat plan var på väg troligen till Arlanda, och Stockholmspolisen fick samtidigt meddelande tydligen att man väntade det här planet till Bromma. Och det följdes ju då av jaktflyg och tvingades ner så småningom, och så visade sig sen att det landade på Arlanda, och det skedde då några minuter i fem. Då landade alltså det här planet. Och sen så eskorterades det iväg till en speciell uppehållsplats där det stannade. Och där släpptes den kaparen ut. Det är alltså en kapare. Han är född 1940 och han kom ut obeväpnad. Och han är gripen och sitter i förvar här på Arlanda. Kvar i planet finns 18 passagerare. Och nu pågår vissa diskussioner med besättningen och hur man ska förfara i fortsättningen. Frågan är ju sen hur det här kommer att ske, för troligen kommer det att bli en utvisningsfråga. Stig Fredriksson, du har tittat lite på detta.
Ja, kommissarie Rune Heive som är chef för polisstyrkan här ute på Arlanda berättade just på en presskonferens att den sovjetiska generalkonsuln var på plats strax efter att planet hade landat. Han har inte sagt så mycket, men han har meddelat att de sovjetiska myndigheterna betraktar kaparen som terrorist och att de förutsätter att han också behandlas av de svenska myndigheterna som en sådan. Generalkonsuln och annan personal från den sovjetiska ambassaden har också fått möjlighet att tala med kaparen, med besättningen på planet och med passagerarna. Hur den vidare utvecklingen blir, det vet vi inte så mycket om, men man kan alltså förutsätta att de sovjetiska myndigheterna kräver att kaparen utlämnas. Sådana här kapningar har ju inträffat tidigare vid åtminstone ett par tillfällen. Det har förekommit en kapning till Turkiet för flera år sedan som vållade en fnurra på tråden i relationerna mellan Turkiet och Sovjetunionen. Och 1970 så dömdes ju ett antal judiska sovjetmedborgare till hårda straff för att ha försökt kapa ett plan just till Sverige. Mer kan vi inte säga just nu från Arlanda tillbaka till studion.
Det fanns uppgifter om någon skottlossning ombord. Har ni hört något om det?
Vi har inte hört någonting om det. Kommissarie Heive har bara sagt att kaparen var obeväpnad då han kom ut ur planet. Han har inte hört någonting om en skottlossning.
Okej, vi hörs igen. Stig Fredriksson och Arvid Lagerkrans vid telefonluren på Arlanda. Nu ska vi till Blasieholmen. Det råder alltså fred på den svenska arbetsmarknaden sedan en dryg timme. Ett centralt avtal har träffats mellan LO och PTK. LO, PTK och Arbetsgivarföreningen. Och det innebär ju också att alla strejker har avblåsts. Också strejken vid Sveriges Radio. På Blasieholmen finns Pia Brandelius och Thomas Brescu.
Ja, den uppgörelse som parterna nu säger ja till innebär att man kommit överens om lönerna för 1977 och det här avtalet det går ut igen i vinter. Uppgörelsens löneökningar gäller från den 15 maj. Några retroaktiva pengar för tiden dessförinnan blir det alltså inte i år. Arbetsgivarföreningen säger alltså ja till det sista medlarbudet, det av den 10 maj, när det gäller LO-sidan. Och det betyder att SAF till sist accepterat den förhatliga indexregeln, den som säger att om prisökningarna överstiger 8,6% den 1 augusti så ska löntagarna, och det gäller också PTK, ha 1% extra lönepåslag automatiskt från den 1 oktober. Men arbetsgivarna har på något för oss ännu okänt sätt lagt med något papper om hur illa man tycker om indexreglerade löner. För LO-kollektivet gäller i det nya avtalet att alla får 50 öres löneökning per timme. Dessutom har man 1,5% mellan 35 och 40 öre i timmen i det till sitt förfogande att lägga ut till de lägst betalda. Till särskilda förbundsfrågor har man 10 öre per timme och anställd att fördela. Det är i största korthet vad LO-grupperna kommer att få ut. För tjänstemännen inom PTK vet vi inte riktigt ännu hur uppgörelsen ser ut, mer än att ramen för löneökningarna ligger ungefär på LOs nivå. De senaste turerna i den här avtalsrörelsen har ju som bekant handlat om hur tjänstemännen ska kompenseras för LOs löneglidning. Enligt våra källor så har PTK fått vika sig i fråga om sina krav på 100% i kompensation och fått godta en lägre. Hur låg den är i förhållande till det gamla avtalet är oklart än så länge. För att ge upp sin tidigare ståndpunkt har PTK istället fått mer att lägga ut till sina lågavlönade. Hur mycket vet vi inte ännu. Det enda som tycks säkert är att alla tjänstemän inom PTK får minst 120 kronor i månaden i lönepåslag. Lägstlönegränserna för tjänstemännen höjs till 3200 kronor per månad om man fyllt 18 år och 3600 kronor i månaden om man fyllt 24. Och det gäller även nytillträdande på arbetsmarknaden, något som var oklart tidigare. Ja, den här redovisningen för tjänstemannasidan, den är tyvärr fortfarande ofullständig därför att vi inte har fått några besked ännu. Hur mycket kostar nu det här för arbetsgivarna? Ja, enligt deras egna beräkningar så kommer kostnaderna för LO-kollektivet att ha stigit med 11,4% när det här året är slut. Kostnaderna för tjänstemännen har då stigit med 14,5%. Utslaget på året, höjningarna gäller ju från 15 maj, blir kostnaderna mellan 1-3% lägre. Dessutom ska man kanske när man talar om löneökningar och kostnader också påminna om att den här avtalsrörelsen föregicks av en skatteomläggning som uppskattas ge de stora lagren av löntagare pengar motsvarande en löneökning på 1%. Å andra sidan så har ju momsen höjts med 3% och kommunerna skriker efter pengar som man kommer att ta in skattevägen.
För arbetsgivarföreningen SAF skulle man kunna säga att dagens uppgörelse innebär både framgångar och bakslag. Det finns ju inte mycket kvar av arbetsgivarnas ursprungliga krav i det nya avtal som nu ska skrivas under. Kraven på försämrad sjukförsäkring, konjunkturanpassad arbetstid med mera är ut ur bilden och har varit det en längre tid. SAF har fått nöja sig med en utredning om hur företagens produktivitet ska förbättras. Arbetsgivareföreningen har fått ge upp sitt viktigaste krav, filosofin för hur de här avtalsförhandlingarna skulle föras. Inga löneökningar utan garantier för att produktiviteten förbättras. Det resonemanget har arbetsgivarna hållit fast vid in i det sista och man har sagt sig vara beredd att diskutera alla tänkbara förslag som kan stärka företagens ekonomi. Men även om nu SAF har fått svälja en uppgörelse som man tycker är för dyr så har arbetsgivarna lyckats på flera andra punkter. Det är SAF som haft initiativet i den här avtalsrörelsen ända sedan upptakten för omkring 7 månader sedan. Och även om man säger att uppgörelsen är för dyr för företagen så har SAF lyckats pressa ner löneökningarna. Och inte bara det, löntagarorganisationerna har den här gången blivit av med sina retroaktiva löner. Också det är en framgång för SAF. Man skulle kunna säga att arbetsgivarna har tjänat stora pengar på att uppgörelsen dragit ut på tiden. Om det ingått i SAFs taktik förnekar man naturligtvis på arbetsgivarsidan. Men både LO och PTK har länge kritiserat SAF för att konsekvent försöka förhala förhandlingarna i år. Till slut kan man också konstatera att även om SAF aldrig lyckades driva igenom några sociala försämringar så har man istället fått igång en debatt om företagens produktivitet och den debatten har till stor del förts på arbetsgivarnas villkor.
Så långt om arbetsgivarna. Det är också viktigt att konstatera när det gäller löntagarorganisationerna att för första gången på 20 år har arbetare och tjänstemän genomfört en avtalsrörelse gemensamt. Det har inte skett utan gnissel, men när nu avtalet väl är i hamn är det en viktig plattform inför framtiden. Redan i höst börjar nästa avtalsrörelse och det är då en klar fördel för LO och PTK om de redan från början kan agera tillsammans. Att främst PTK kämpat för den här samordningen bevisas av att det var PTK som i slutskedet vek sig från kravet på full kompensation för LO-gruppernas löneglidning. Samarbetet i framtiden med LO var viktigare. Men också LO har självklart mer att vinna än att förlora på ett fortsatt samarbete. Och därför kan de båda kollektiven ha anledning att, trots de problem och motsättningar som fortfarande finns, vara nöjda med avtalsrörelsen på just den här punkten.
Hela den här 7 månader långa avtalsrörelsen började ju med SAFs utspel i slutet av oktober förra året. Då gick arbetsgivarna ut med mycket hårda krav inför årets avtalsrörelse. Villkoren var ingen lönehöjning utan ökad produktivitet. SAF vill införa konjunkturanpassad arbetstid och ändra reglerna för sjukfrånvaron. De här kraven tillbakavisade LO mycket häftigt och krävde i sin tur att årets förhandlingar skulle gälla ett ettårsavtal med lönehöjningar på 12%. I början av januari i år gick SAF med på att diskutera ett ettårsavtal. Parterna träffades sedan regelbundet under januari-februari men förhandlingarna gick kärvt. SAF höll fast vid kravet på ökad produktivitet. 19 februari la så LO och PTK ett gemensamt förslag. För första gången på 21 år drev LO och PTK samordnade centrala förhandlingar. Men den 9 mars strandade förhandlingarna och medlemskommissionen kom in i bilden. Det första medlarbudet kom den 3 april, men SAF sa nej till det dagen därpå. LO och PTK ville fortsätta förhandla. Efter andra strandningen kort därpå så sa LO och PTK upp alla avtal med SAF. Det gällde dock inte konfektionsindustrin och sjöfarten. 13 april bröt den första öppna konflikten ut och gick 500 arbetsledare i strejk. Den strejken varade bara 4 dagar, men ungefär samtidigt som arbetsledarna gick tillbaka till arbetet så varslade LO och PTK om övertidsblockad.
I slutet av april krävde SAF att LO och PTK skulle skjuta upp stridsåtgärderna, men löntagarorganisationerna vägrade. Fler stridsvarsel kom. SAF varslade om lockout förra veckan för 220 000 tjänstemän. PTK varslade om strejk från och med 1 juni. Den 10 maj la medlarna ett nytt bud och det var det definitiva slutbudet. Sen har parterna ideligen skjutit upp både svar på slutbud och att utlösa stridsåtgärder. Idag kom alltså till slut uppgörelsen.
Och den uppgörelsen handlar om lönerna. Och det är viktigt att poängtera för att det finns en viktig och stor fråga kvar som ännu inte är löst. Och det gäller medbestämmande förhandlingarna. De förhandlingarna har ännu inte börjat. Och det är ett stort frågekomplex som kommer att ta lång tid att lösa. Men fredsplikten kring lönerna är i alla fall räddad.
Ja, att man nu slutligen har nått en uppgörelse om lönerna inom den privata industrin, det betyder ju ingalunda att allt är lugn och frid på den svenska arbetsmarknaden. För det första så är alltså inte förhandlingarna mellan Arbetsgivarföreningen och LO-PTK över. Man har bara klarat av lönerna. Hela medbestämmandeavtalet återstår att komma överens om och det lär ju ta sin tid. Men alla är inte anställda i den privata industrin. Närmare bestämt så är det 1,3 miljoner löntagare som nu får ett ramavtal att förhandla vidare på. Inom stat och kommun finns drygt 1,2 miljoner löntagare som också ska ha nya avtal och nya löner. Visserligen började löneförhandlingarna inom den sektorn ungefär samtidigt som man började här på Blasieholmen, men ingenting har man kommit överens om. I avvaktan på vad som hänt i de privata förhandlingarna så har man sysslat med medbestämmande frågor och andra specialfrågor. Nu lär det bli bättre skjuts på de förhandlingarna. De som berörs av dagens uppgörelse kommer inte att få ut sina nya löner ännu på ett tag. Avtalet utgör en ram inom vilken man sen ska förhandla vidare på både förbunds- och lokal nivå.
Ja, där avslutade Pierre Brandelius raden av kommentarer och rapporter från Blasieholmen. Reportrar var också Jan Skärman, Thomas Brescu och Kerstin Brostrand. Det råder alltså nu fred igen på den svenska arbetsmarknaden. Ett centralt avtal har träffats mellan LO-PTK och Arbetsgivarföreningen. Ekonomiministern Gösta Bohman, han fick snabbt beskedet om uppgörelsen på Blasieholmen och det här är hans reaktion.
Utomordentligt stor tillfredsställelse. Ingen skulle ha vunnit på en konflikt. Alla skulle ha förlorat på den och inte minst hela den svenska ekonomin.
Tycker du att man kan dra några politiska slutsatser?
Nej, inte andra än de politiska, den politiska grundsyn som vi tidigare haft, den har ytterligare förstärkts, nämligen att det är väldigt viktigt att parterna på arbetsmarknaden själva förhandlar, själva tar sitt ansvar och själva genom en uppgörelse visar att de är medvetna om sitt ansvar. Och trots de motsättningar som uppenbarligen har förelegat här och som eftersom de delvis har varit principiella naturligtvis har varit svårare, så har man tydligen på alla håll varit medveten om att man inte hade någonting att vinna på ett öppet krig, utan att en uppgörelse var den bästa lösningen. Det visar att man har förståelse för vad läget kräver.
Vissa bedömare har till och med talat om att Saltsjöbadsandan är slut och att en ny epok har inletts. Delar du den bedömningen?
I så mått då kan man väl säga att Saltsjöbadsandan inte är densamma nu som förr. Att man tidigare just strävade efter att lösa motsättningar genom förhandlingar, medan man under senare år från den fackliga rörelsen i rätt stor utsträckning har sökt nå lösningar på politisk väg. Man har alltså gått och begärt lagstiftning där man tidigare kunde nå uppgörelse förhandlingsvägen. Och det är klart att det har luckrat upp den här känslan av att man på ömse sidor kunde lösa sina problem själv. Och det har naturligtvis i viss mån försvagat den Saltsjöbadsanda som grundlades 1938 och som har varit en av de verkligt positiva faktorerna för Sveriges ekonomiska utveckling under hela efterkrigstiden.
Är den här avtalsrörelsen en inledning till hårdare motsättningar på arbetsmarknaden även i fortsättningen?
Nej, jag tycker inte det. Jag tycker tvärtom att den omständigheten, nu har jag ju inte varit med i suttit under förhandlingsbordet så jag vet inte vad som har hänt, men enbart den omständigheten att man efter en avtalsrörelse som har varit så komplicerad, så svår och så tillspetsad i många hänseenden, så mycket underliga och olika turer, att man då ändå kommer fram till en uppgörelse vittnar om att det finns en grundläggande intresse.